Välkommen till Skånes taltidning nummer 15 2019 med utgivningsdag fredagen den 12 april. Solen, den gick upp 6.11 i morse och nergår den 20.07 i kväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Doktorand avslöjade ögonforskningsfusk i Lund. Den fuskande forskaren fick sparken.
Laserbehandling lika bra som ögondroppar vid glaukombehandling, men många patienter menar att livskvaliteten inte blir bättre när man slipper droppa.
Gratis kollektivtrafik för äldre trelleborgare från 1 maj.
Brist på specialister gjorde att hornhinnetransplantation inte följdes upp och patienten fick försämrad syn.
Pratande glasögonkamera testades vid det israeliska valet för att skydda blindas valhemlighet.
Ljudboksveteraner hedrades och Skräck i historisk Stockholmsmiljö prisades som årets bästa ljudbok vid utdelningen av Storytel Awards, tidigare stora ljudbokspriset.
Så öppnat och stängt därpå med idrottshall och garagegalleri.
Som gammal advokat är han bra på att lyssna. Hans Olin är SRF Skånes vice ordförande och hoppas på återval till styrelsen.
Och Maria Torstensson vill fortsätta som ordförande för SRF Skåne och är optimistisk när det gäller tillströmningen av yngre medlemmar.
När går tåget? Hur kallt är det ute?
Temperaturen just nu är minus 16 grader.
Prata med en puck och få svar på dina frågor.
Nagellack är poängen i ett vardagstips som handlar om köksmaskiner.
Evenemangstips därpå med bland annat blues, barbershop och blomsterverkstad.
Och så kalendern med häxfest och återuppståndelse.
Anslagstavlan, den innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken.
Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
En ögonforskare vid Biomedicinskt centrum BMC i Lund har avskedats för forskningsfusk. Beslutet togs av universitetets personalansvarsnämnd i februari. Forskningen rörde en behandling av celler i ögats näthinna som testades på möss. Och den nu avskedade forskaren ska helt enkelt ha hittat på mycket goda resultat av behandlingen fastän data visade att den inte hade någon verkan alls. Det skriver tidningen Sydsvenskan HD. Fusket upptäcktes 2017 av en doktorand i forskningsprojektet och verifierades sedan av externa experter. Den avskedade forskaren är också fälld för fusk i en relaterad studie på grisnäthinnor. Då och då avslöjas fusk med forskning i Sverige, men det är ovanligt att oredlighet i forskning, som det kallas, leder till avsked med omedelbar verkan. I det här fallet kan en serie grundlösa motanklagelser mot den visselblåsande doktoranden ha spelat in. Forskaren har med hjälp av sitt fackförbund krävt att avskedet ska ogiltigt förklaras och har också överklagat det till förvaltningsrätten som dock inte ville ta upp fallet. Och så vidare till kammarrätten som ska ge besked om de tänker ta upp det.
Laserbehandling fungerar lika bra som ögondroppar som trycksänkande behandling vid glaukom eller grön starr. Det visar en ny brittisk undersökning som redovisas i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet. Men patienterna upplevde ingen höjning av sin livskvalitet när de slapp ögondropparna. Ögonspecialisten Boel Bengtsson är docent i oftalmologi vid Lunds universitet och hon säger så här om undersökningen.
Och då finner de att det har ungefär samma trycksänkande effekt som ögondroppar. Och det är mer kostnadseffektivt. Och 74% tror jag det var. De hade en trycksänkning som höll sig i 3 år i varje fall. Och det är väl klart att det är väl bekvämt att slippa hålla på med droppar.
Jag minns hur jag hjälpte min mormor de första åren. Hon hade en glaukomkrönstar. Ja. Och det var ju ett helsike innan hon vande sig vid att göra det här själv. Är det det som är huvudpoängen, att det underlättar för patienten?
Nu har de tittat på livskvalitet också, hälsorelaterad livskvalitet i den här studien från England. Och de hade förväntat sig att finna en bättre livskvalitet som slapp droppa. Och det gjorde de inte, det var precis lika med droppar och inte droppar, vilket är lite förvånande tycker jag.
Vad är din egen erfarenhet? Kan du jämföra laser mot droppar?
Alltså jag blir förvånad som sagt. Man hör ofta av patienter att man tycker det är lite besvärligt med droppar. Det är svårt att komma ihåg, att du svider etc. Så jag blev förvånad att de inte hittade den här effekten på livskvaliteten i England. Men det gjorde man inte. Man provade flera olika enkäter för att prova livskvaliteten. Och det var ingen som slog ut bättre för laserbehandling än för droppar.
Använder ni samma behandling, laserbehandling här?
Ja, har vi gjort långt innan det började England. Det gör vi. Men det är ju någonting jag tycker man ska diskutera med patienterna. Att vad vill ni ha? Vad vill ni ha för? Vilka möjligheter som finns och vad de skulle föredra att prova. Jag tycker att behandling sätter man in och vilken typ av behandling i samråd med patienten.
Men för våra läsare, kan man applicera någonting av erfarenheterna från det här på den som har väldigt långt gången glaukom?
Det tror jag knappt. Förhoppningsvis har man provat allting för att det inte ska bli så dåligt. Att man liksom har provat att sänka trycket gång på gång med olika medel. Vi följer utvecklingen oftast med synfältsundersökningar. Då ser man att det försämras snabbt. Så räcker det ju inte med laser eller med en droppe eller kanske med två droppar. Så då lägger man ibland till laser efter för att se om det räcker och så vidare. Och gör du det så håller sjukdomen sig i schack kan man säga. Men går det snabbt ut för så provar man ju allt för att få ner trycket så pass mycket så att synförsämringen upphör helt enkelt.
Vilken är då ögonspecialisten Boel Bengtssons egen syn på laser kontra ögondroppar?
Jag kan säga att läkemedelsindustrin tjänar mycket pengar. Och de som tillverkar instrument tjänar inte så mycket pengar. Så hur mycket man lägger på reklam och är ute och pratar och representerar och så vidare. Det skiljer nog mellan tillverkarna av de här laserapparaterna och de som tar fram nya mediciner.
Det sa ögonspecialisten Boel Bengtsson som intervjuades av Dodo Parikas.
Även Trelleborgs kommun sällar sig nu till de som låter äldre åka gratis med kollektivtrafiken inom kommunens gränser. Från och med den 1 maj så åker alla trelleborgare över 67 år gratis med stadsbussar, regionbussar och närtrafik. Och precis som i många andra kommuner i Skåne med denna förmån får även alla de som använder färdtjänst oavsett ålder åka gratis med kollektivtrafiken i hela Skåne, och det gäller även ledsagare. Mikael Rubin, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.
Vi ser ju en vinning i att människor kommer ut mer, alltså en social insats. Äldre ska inte behöva, med låg pension ska inte behöva avstå en resa till Smögehuk eller till centrum och få träffa vänner och bekanta, utan man ska kunna komma ut. Och då tror vi att hälsotalen ökar och välbefinnandet ökar.
Så ni tänker att det kan bli en vinst på sikt?
Ja, en hälsovinst. Kanske inte i ekonomiska termer, men en hälsovinst för individen. Och då tycker vi det är viktigt att satsa på det hela. Vi ser också det faktiskt som en miljöåtgärd. Om den här kategorin äldre som är vana vid att köra mycket bil får möjligheten att åka kollektivt istället, så minskar det förmodligen bilåkandet. Och när det gäller folk med beviljade färdtjänst så ingår det också att man får ta med sig en ledsagare, vilket innebär att man har möjlighet att ta sig runt i Skåne på ett mycket bättre sätt än idag.
Och för de som åker färdtjänst så är det inte bara i Trelleborgs kommun utan det är i hela Skåne det här gäller, plus de med en ledsagare.
Det stämmer. När man då köper den här tjänsten som kommunen och Region Skåne så är det valet man har när det gäller färdtjänst, och då kommer det gälla i hela Skåne.
Vad tror du händer med färdtjänsten då? Kommer det bli färre som åker färdtjänst, tror du?
det tror jag att färgsäljningsbråkandet kommer att minska, men det är inte det som är huvudsyftet att vi inför det här, utan det är en ren bonus. Det är inte så att vi ska ha det här istället för färgtjänst. Men kan man ta en annan resa, vanliga kollektivtrafiken, så kommer vi att spara pengar i den ändan som är med och finansiera den här satsningen. Men som sagt, det är inte, absolut inte huvudsyftet. Huvudsyftet är att få ut folk och få folk att kunna vara mer sociala med vänner och bekant. När vi har valt att satsa de här pengarna som en hälsosatsning och en lång miljösatsning och att det sen kanske dessutom minskar färdtjänsten, det händer ändå, men det är inte det som är ändamålet.
Och vad kommer det kosta kommunen?
Ungefär 6 miljoner kronor kommer det kosta kommunen. Och det tycker vi det är värt. Om vi nu har kollektivtrafik och vill få folk att åka mer kollektivt för att det är miljövänliga när bussen och tåget ändå går, så tycker vi att det är bättre med en morot än att hålla på och förbjuda bilar.
Det sa Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, till vår reporter Åsa Kjellman Erisi.
En patient som fått en ny hornhinna vid en transplantation utförd vid Skånes universitetssjukhus i Lund fick försämrad syn. Mannen sökte vård igen 5 månader efter operationen. Då konstaterades att synförsämringen berodde på ökat tryck i ögat. Detta hade kunnat undvikas om mannen kallats till kontroller efter transplantationen. Brist på hornhinnespecialister är en del av orsaken till händelsen, och verksamheten arbetar på olika sätt för att öka kompetensen kring hornhinnesjukdomar. Man ser även över arbetsrutiner för att förhindra risken för upprepning av händelsen, skriver sjukhuset i uppföljningen till sin Lex Maria-anmälan.
I veckans israeliska parlamentsval testades ett nytt hjälpmedel för synskadade väljare. Det är ett par kameraförsedda glasögon med en hörlursplugg som ska skydda valhemligheten för synskadade och blinda israeler. Det skriver bland annat tidningen Jerusalem Post. Precis som i Sverige har israeler med synskada eller blindhet hittills behövt hjälp av ledsagare eller vallokalspersonal vid röstning. Och precis som här lägger man valsedlar i kuvert som stoppas i valurnor. Glasögonkameran My Eye läser av texten på valsedeln och via hörlurspluggen hör väljaren vad som står där. Den talande kameran har utvecklats av företaget Orcam i Jerusalem. Vid detta val användes hjälpmedlet i 12 röstlokaler i landet i ett samarbete mellan Valmyndigheten och SRFs israeliska motsvarighet. Detta är troligen den första möjligheten för människor med synnedsättning att rösta självständigt och utan hjälp från någon, så att de kan välja vem de vill utan att låta någon annan få veta vad de gör, citerar Jerusalem Post en synskadad väljare utanför en vallokal i staden.
Det blev dubbel vinst för spänning och skräck när priserna för årets bästa ljudböcker delades ut. Dessutom prisades ett par ljudbokspionjärer, tidigare verksamma vid SRF. Men vi börjar med vinnaren i romanklassen. En grym och historiskt detaljrik debutroman i Stockholms miljö.
Texten, med sin rikedom på detaljer och iakttagelser, fyller våra sinnen så att vi upplever livet och kivet i länge sedan svunna miljöer. Och framförallt skräcken under en bestialisk persons välde. Inläsarens dova stämma leder oss rakt in i våra mardrömmars stad. Ja, så lät juryns motivering om Niklas Natt och Dags debutroman 1793, som utsågs till bästa ljudbok när Storytel Awards, tidigare stora ljudbokspriset, nyligen delades ut i Stockholm. Uppläsare av 1793 är Martin Wallström. I kategorin spänning vann Lars Keplers, alltså äkta paret Alexandra Coelho Andorils och Alexander Andorils Lazarus, som är den sjunde boken om kommissarie Jona Linna. Uppläsningen är gjord av Jonas Malmsjö, och så här sa han till Radio SRFs Joakim Kohlman efter prisutdelningen.
Det känns jätteroligt. Jag har... Kepler och jag, om man får säga så, har varit i den här finalen ett antal gånger faktiskt under åren. Men vi har aldrig nått riktigt ända fram. Och det var väldigt, väldigt roligt att få göra det nu.
Vad tror du gjorde att du nådde ända fram just nu?
Ja, ingen aning. Ingen som helst aning. Det får juryn svara på. Jag är bara glad att det hände. Jag tyckte det var väldigt fint. Och Lazarus är ju en otroligt spännande bok. Alltså. Jätteotäck och spännande.
Är det här en serie som du har en speciell relation till? Eller känner du lika för alla böcker du läser in?
Nej, jag måste säga att Kepler är väldigt speciell. Jag har ju läst in allihop. Utom den första faktiskt. Som jag inte hade möjlighet att läsa in då. Men i övrigt så har jag läst in samtliga Keplers böcker. Och de är produktiva. Och det kommer ju då ganska ofta en ny bok. Så man tappar aldrig kontakten med dem riktigt. Och, ja, det är en återkommande grej. Jag tycker det är väldigt fina böcker. Roliga och spännande och otäcka. Liksom.
Är det det som gör dem speciella?
Ja. De är väldigt, väldigt skickliga på att bygga en historia. De är ju sagoberättare av rang för vuxna. Sagor för vuxna kanske man ska tillägga. De är väldigt otroligt skickliga på att bygga en historia och bygga en anspänning och en spänning. Vilket ju gör inläsningen också mycket roligare.
Vi fick ju höra här när du var på väg upp på scen också att du är en av Storytels mest populära inläsare. Hur tror du det kommer sig?
Jag vet inte. Jag är bara glad att det är så. Det är bland det finaste jag har hört faktiskt. Och jag vågar inte säga vad det beror på. Men jag ska försöka. Jag har gjort det här nu nästan 20 år. Jag letar fortfarande efter bästa sättet att läsa in en bok på. Så jag hoppas att jag kan bli ännu bättre kanske.
Läser du böcker själv eller nöjer du dig med att läsa i studio?
Nej, jag läser ganska mycket själv och lyssnar mycket på ljudböcker också. Så att kockar måste ju också äta, eller vad ska man säga? Nej då, ja, mycket, mycket annat.
Många av våra lyssnare har ju naturligtvis hört din röst, men få kanske vet hur du ser ut. Kan du beskriva dig själv? Hur ser du ut?
Jag är 1,82, jag är blond. Jag har för tillfället åtminstone ganska kort hår, men jag brukar ha ganska långt hår. Skägg ibland, inte nu. Smalt ansikte kan man väl säga. Lite sådär mejslat, eller vad säger man? Man när det är sådär, inte runt. Jag vet inte.
Ja. Stort grattis till priset, Jan-Marco.
Tack snälla. Tack.
Det sa Jonas Malmsjö till Radio SRFs Joakim Kohlman. Och Kristina Lindströms Finns det björkar i Sarajevo, uppläst av Martin Wallström, blev bästa ljudbok i ungdomskategorin. Till bästa barnbok utsågs Handbok för superhjältar del 1 av Elias och Agnes Wåhlund. Uppläsare där är Frida Hallgren. Förutom äran får vinnarna 10 000 kronor samt en genomskinlig glasskulptur i form av en uggla med violetta och röda stråk och turkosa hörlurar. Skulpturen som tillverkas på Målerås glasbruk i Småland är utformad av glaskonstnären Ludvig Lövgren. Storytel är det största svenska ljudboksförlaget och syftet med priset är att citat lyfta fram ljudboken och främja dess utveckling. Dessutom hedrades två ljudbokspionjärer på galan. Ystadsfödde Jan Holmegard, tidigare vd på Synskadades Riksförbunds bolagsgrupp Iris, och den tidigare vdn för SRF Kassettbok, Kristina Andersson, de startade landets första ljudboksförlag 1986 och delade nu på Synskadades stiftelses hederspris för sina insatser för att via förlaget och den så kallade lyssnarklubben har dragit igång vad som blivit till svensk ljudboksproduktion.
Och för den som vill ta del av vinnarböckerna i andra format så finns de alla även som talbok med text och i punktskrift, utom Superhjälteboken som enbart finns som talbok med text.
Öppnat och stängt. I Skegrie i Trelleborgs kommun invigs en ny idrottshall imorgon lördag. Där finns även danslokal, café, fritidslokal med mera.
Bromölla har fått en ny lokal för konstutställningar. Galleri Susanne heter det och ligger på Edenrydsvägen 38 i ett tidigare villagarage.
I Malmö har gymkedjan Fitness 24/7 öppnat nytt i Hylje. Adressen är Atlesgata 10.
I Malmö har snabbmatsrestaurangen Malmö Cevapi vid Triangeltorget med adress Södra Förstadsgatan 42 stängt. Nu på måndag den 15 april öppnar istället det egyptiska streetfood-stället Koshari House. Koshari är en mättande rätt med ris, linser, het tomatsås, karamelliserad lök, pasta och kikärtor.
I Eslöv öppnar den asiatiska restaurangkedjan Linnea och Basilica i det nya handelsområdet Flygstaden onsdag den 17 april. Adressen är Fallskärmsgatan 5A.
Så ska vi fortsätta intervjuerna med de som kandiderar till SRF Skånes styrelse inför årsmötet den 27 april. Om man har tålamod och är bra på att lyssna så urholkar droppen stenen. Det säger Hans Olin i Viken om varför han håller på med påverkansarbete i synskadefrågor. Och för att kunna göra det vill SRF Skånes vice ordförande gärna fortsätta som styrelseledamot. Så här säger Hans Olin om sig själv.
Jag är 73 snart. När jag var yrkesverksam så jobbade jag som advokat. Mest med affärsjuridik. Jag har en makuladegeneration som har hållit på sedan 1995. Och de senaste 3-4 åren har det blivit totalt blint för mig. Så att livet har format sig annorlunda än vad man trodde.
Har du hunnit vänja dig vid att du nu är helt blind?
Tycker att jag har hunnit att vänja mig. Jag har bytt bostad så att jag slipper trappor inomhus. Och jag finner mig, tycker jag, mer till rätta. Rent som jag mår alltså.
Vi träffades ju en gång uppe i Stockholm då du deltog i någonting på Sankt Eriks ögonsjukhus. Vad gjorde du där?
Jag blev fotograferad så man såg, alltså i ögonen, så att man såg hur min sjukdom fortfor att utvidga sig.
Men du hoppades också på att det kanske skulle hända någonting mer?
Ja, jag hoppades naturligtvis att det här med stamceller och stamcellstransplantationer hade närmare kommit till sin praktiska verklighet. Men det visade sig att det hade det inte alls. Nu har man ju gjort stamcellstransplantationer både i England och i USA.
Hur tänker du om det att du inte kom med?
Nej, det är som jag sa, jag har accepterat situationen så att det gör mig ingenting. Verkligen inte.
Vilken är din bakgrund i SRF-arbetet?
Jag började i Helsingborg och kom genast med i styrelsen där och är nu kassör. Och vid något tillfälle så stötte jag på distriktsstyrelsen också och jag anmälde mig som frivillig och de trodde på det, så att jag har varit nu, det är min tredje period jag sitter. Jag är vice ordförande i styrelsen och ansvarar för frågor som rör färdtjänst och kollektivtrafik, där vi har en arbetsgrupp som arbetar med de här områdena.
Färdtjänsten, det är ju verkligen en central fråga. Den återkommer om och om igen. Hur tycker du att det fungerar att arbeta med
det? Det senaste nu, det svåraste vi har att jobba med idag, det tror jag är att chaufförerna är stressade. De har för tajta tidsscheman och det gör att de stressar, kör för fort, kan tala i telefon när de kör till exempel. Det tror jag är ett kritiskt område.
Känner du att ni kommer någon vart verkligen när det gäller att få till stånd förändringar?
Inte att vi påverkar det på ett sådant sätt att det sker en radikal förändring, just like that. Men vi måste arbeta med att droppen urholkar stenen. Det är inte vi som träffar avtalen, det är vi som nyttjar tjänsterna. Och därmed så blir vi inte en av de juridiska avtalsparterna, men vi påverkar så gott vi kan.
Det faktum att du har en bakgrund som advokat, är det till nytta i det här påverkansarbetet?
Ja, det tycker jag. Man har en vana vid att träffa människor, man har en vana vid att få kontakt med dem, man har en vana att argumentera. Och det är klart att det påverkar ju. Om jag träffar någon människa som jag hör kan argumentera och är trevlig mot mig, då har jag en större benägenhet att lyssna än eljest.
Och om du träffar någon som inte har den förmågan, vad händer då?
Då blir jag sämre på att lyssna.
Och vad leder det till?
Sämre kommunikation. Och i samvaron mellan människor så är kommunikation det viktigaste.
Och säger du med det att du är bra på kommunikation?
Det är min förhoppning att det är på det sättet.
Om du tittar bakåt på dina styrelseperioder, vad är du mest stolt över att ha varit med om att göra?
Det var svårt. Det som har gett mest effekt, det tycker jag är vår nya ombudsman som besitter en väldig energi och en väldig kommunikativ förmåga. Det har satt en väldig sprätt på styrelsearbetet, kan jag tycka, ja.
Och vad har din roll varit där?
Att han är med i min arbetsgrupp och driver frågorna. Han är duktig att få kontakt med människor. Han är duktig på att få människor att lyssna på sig.
Och när det gäller något som eventuellt du är mindre nöjd med från de här åren du har funnits i styrelsen?
Det var svårt. Jag kan inte komma på någonting som jag kan ge dig exempel på rakt fram.
Framåt då? Den viktigaste utmaningen för SRF Skåne, som du ser det?
Ja, det är att kunna påverka rehabiliteringsfrågorna. Och det är också ett kongressbeslut sedan år 2017 att rehabilitering och habiliteringsfrågor ska prioriteras. Tillsammans med medlemsutvecklingen och organisationsutvecklingen. Och rehabiliteringen, det är ju avgörande hur vi själva kan klara oss ute i samhället. Och vi försöker ju driva frågan att det inte bara är synenheterna som ska arbeta med det här, utan det är även vi själva och framförallt då också Glimåkra folkhögskola som ger synkurser. Men jag har fått intrycket av att den arbetsgruppen som arbetar med rehabiliteringsfrågor har nått en viss framgång.
Du nämnde också medlemsökning. Vad behövs det för att få till det?
Det är en kritisk variabel för egentligen alla föreningar. Idag är ju inte tider som gynnar föreningslivet precis. Folk är så upptagna av andra saker. Men jag tror det är viktigt att vi visar oss aktiva och gör trevliga saker för våra medlemmar. På så vis så kan vi kanske attrahera fler. Och vi behöver attrahera unga människor. Och vi har ju fått in två i styrelsen som ju nu gör sitt andra år. Anna Jakobsson och Emma Rävås.
Men hur kommer, om du säger det, att se ut framåt? Vi har sett en avdelning som har försvunnit, Landskrona. Vi ser en ny bildas av en sammanslagning i norra Skåne. Vilken av de här två är det som är modellen? Att det försvinner eller att man gör sammanslagningar?
Jag tror att man gör sammanslagningar och ger mer centrala resurser till ekonomistyrning till exempel. Och på så vis så kan man få de lokala enheterna att arbeta med verksamheten som sån. Det är svårare att få folk att engagera sig i styrelsearbete.
Men vad är det du säger? Att vi kanske på sikt ser ett SRF Skåne som sköter administration och ekonomi och ett antal lokala avdelningar som bara har social verksamhet?
Ja, men det är viktigt också att de yttre enheterna arbetar intressepolitiskt också.
Hur mycket är du själv engagerad i den sociala delen av SRF Helsingborg Höganäs verksamhet?
Vi arbetar ju väldigt mycket med den sociala verksamheten. Vi reser, vi har träffar. Och nu, just nu så har vi en del i verksamheten ute i Höganäs som sväller. Och det är väldigt trevligt.
Vad beror det på?
Engagerade människor från styrelsen i Helsingborg som driver trevliga program i Höganäs. Och att folk får mycket tillbaka.
Det sa Hans Olin, SRF Skånes vice ordförande, som är föreslagen av valberedningen till att fortsätta i styrelsen. Reporter var Dodo Parikas.
Ytterligare en av valberedningens kandidater till SRF Skånes styrelse är den sittande ordföranden som ser framtiden an med tillförsikt när det gäller tillväxten av nya medlemmar. Hon är också andra vice ordförande i SRFs förbundsstyrelse på riksplanet, har två vuxna och utflugna barn. Bostaden den finns i Bjärlöv utanför Kristianstad och så här presenterar hon sig själv.
Jag heter Maria Torstensson. Jag blir 55 år i år och är blind sedan 2005 i en olycka. Gift med Knut Torstensson som också är blind. Vi har varsin ledarhund. Jag har Dixie och han har Elvis. Jag är ursprungligen ifrån Stockholm och ifrån Norrbotten, så därför har jag inte skånsk dialekt. Några av mina största intressen är trädgård och drycker, då jag har varit sommelier innan jag blev synskadad.
Och du är då valberedningens förslag till att fortsätta som ordförande. Hur kommer det sig att du vill göra det?
Jag tycker att sitta i förbundsstyrelsen och i distriktet som ordförande ger väldigt mycket åt båda håll. Jag har väldigt mycket som jag tar med mig ifrån Riksförbundet, samt att jag har väldigt mycket som jag tar med mig upp ifrån Skåne till Riksförbundet. Så man känner att man gör nytta på båda ställena och det är därför man är här.
Du har varit ordförande sedan 2011. Mm. Vad tycker du är fördelen med att ha en så pass lång tid att titta tillbaka på?
Ja, från varje styrelseperiod så har man saker som man tar med sig hela tiden och man lär sig nya saker hela tiden. Det är människor som har helt olika bakgrunder, som har jobbat med olika saker och väldigt många vill dela med sig och det är jätteroligt. Och man lär sig allt ifrån om juridik, ekonomi, ja, arbetsledning och allt möjligt. Så att det är väldigt lärorikt.
Under det år som har gått nu, vilka frågor tycker du är viktiga som ni har fört fram?
Vi har ju haft lokalföreningar nu som har blivit vilande och vi har de som har gått ihop. Från början när jag kom in i distriktet i styrelsen så fanns det 13 lokalföreningar. Idag finns det 10. Och det här har ju medfört och sett till att vi har varit väldigt aktiva när det gäller arbetet med de här föreningarna som läggs i vila eller går ihop med andra. Så att det har funnits mycket som vi har varit ute i lokalföreningarna och jobbat med. Sen så har vi ju också naturligtvis regionen har vi också jobbat mycket med, dels med synenheterna då och habilitering och hjälpmedelsnämnden, med de frågorna som är våra frågor där. De har vi också hela tiden i fokus.
Och har ni kommit någon vart med rehabilitering och habilitering som var viktiga frågor för det här året?
Det har vi absolut gjort och vi har väl ett litet nytt grepp och det är att Henrik, våran ombudsman som har jobbat mycket nu med synenheterna och ska få komma dit och prata på ett arbetsmöte med alla synpedagoger och de är intresserade av att ta hjälp av oss och det tycker vi känns, det känns som om det går åt rätt håll, men det är ett väldigt långsamt arbete.
När det gäller frågor som är viktiga att jobba med framåt så tycker Maria Torstensson att en bra basrehabilitering är väldigt viktig. Och då spelar det stor roll att få komma till Glimåkra folkhögskola och gå kurser för personer med synnedsättning. Men det har blivit betydligt svårare. Och målet är att få till ett bättre samarbete.
Jag tycker det är jättetråkigt därför att skillnaden på det syncentralen kan ge och det Glimåkra kan ge är ganska stor. när man blir nysynskadad eller ja, har nya saker som man hela tiden måste lära sig som synskadad, så en stor del av rehabiliteringen är att man träffar andra och att man kommer bort hemifrån. Och just det, att komma bort hemifrån i en vecka eller fem dagar och träffa andra med samma problem eller samma som kanske har kommit olika långt i sin rehabilitering, så lär man sig av de andra. Och sen så behöver man inte fundera på att man ska laga mat hemma eller att man ska hämta barnen på dagis eller vad det nu är för någonting. Utan man kan helt och hållet bara fokusera på sin egen rehabilitering.
Gör ni någonting ifrån SRF-distriktet när det gäller det, att försöka påverka där?
Ja, det gör vi, absolut. Regionen har ju sagt att de inte tänker skicka någon dit. Man kan ju hoppas på att de kan omvärdera det så småningom. Men tills vidare så håller vi på och försöker hitta andra lösningar. Vem som kan remittera dit helt enkelt. Som en väldigt temporär lösning så har vi, SRF Skåne, köpt in 50 platser 50 veckor på Glimåkra. När det kommer nya medlemmar eller folk som inte har varit på Glimåkra och så, då kan de säger de till på Glimåkra att jag har aldrig varit här förut eller så. Så får de en vecka av oss.
Tycker du att det ska vara er uppgift?
Nej, verkligen inte. Det tycker jag inte.
Men det är så för att det inte finns något annat sätt?
Ja, det är det.
Sen är det en del lokalföreningar då som har lagt ner eller gått ihop med andra och så vidare. Hur ser du på det?
Jag tror att det är en del hur framtiden kommer se ut med våra lokalföreningar. Vi kommer kanske få exempelvis nordöstra, nordvästra och södra Skåne. Det ser likadant ut på andra ställen i Sverige, så jag tror att det är så det kommer se ut. Man kan ha kvar aktiviteterna i kommunerna kan man säga. Det kan man ha. Och sen så har man en styrelse så man slipper försöka få ihop styrelsepersoner, för det är det som är det svåra.
Och varför är det svårt?
Det är inte så många som vill, som orkar. Många tror att det är ett väldigt stort ansvar, och det är naturligtvis ett ansvar, men det behöver inte vara jättestort. Och så att jag tror att det är lättare att hitta folk som vill sitta i en styrelse om man har ett större område, fler att välja bland.
Och när det gäller antalet medlemmar och medlemsrekrytering, kan man se ett samband där med att man då lägger ner lokalföreningar?
Nej, det tror jag inte. För att det är inte så att det har blivit färre medlemmar i dem. Utan det är på grund av att folk blir äldre. Våra medlemmar är ofta äldre personer. Och att medlemsrekryteringen tror jag gynnas mycket av att vi syns. Inte att vi syns att vi slår ihop oss naturligtvis. Men alltså att vi syns ute i press och media. Och att vi gör saker för synskadade. Det är det som jag tror att vi kan få fler medlemmar av. Det behöver inte vara att vi sitter och dricker kaffe i varje kommun. Utan jag tror att vi får fler medlemmar genom att visa oss och vara mer aktiva.
Och det här med att få yngre medlemmar, hur går det där?
Ja, tycker jag också går bra. Vi har fått ganska så mycket fler yngre medlemmar. Bara i Kristianstad, Bromölla, så har vi ganska så många yngre nu. Då pratar jag om yngre än 50. Det håller på att vända, tror jag. Men man måste tänka lite nytt.
Som exempelvis vad då?
Ja, det kan ju vara någonting som lockar då yngre. Exempelvis bowling kan det vara. Det kan vara en ölprovning, vinprovning. Det kan vara som i Kristianstad att man går runt i butiker på efter stängningsdags. Exempelvis så ska vi till ett parfymeri nästa vecka och där vi ska få lära oss lite om teknik för att lägga en makeup och olika produkter och så vidare. Det kan vara sådana saker som kan locka andra nya medlemmar.
Du har suttit sedan 2011. Kan du se att det finns några nackdelar med att ha suttit så pass länge?
Det kan finnas det. Det beror på hur man arbetar. Jag vill absolut inte köra i gamla hjulspår på något sätt, utan jag vill bara att vi kommer framåt. Jag tror att för att vi ska få fler medlemmar och för att vi ska passa in i samhället så måste vi gå framåt. Och så länge jag tycker så tror inte jag att det är någon fara. Om jag skulle säga att det gick inte förra året eller det gick inte då och då eller så. Den dagen, då är det verkligen dags att sluta. Men så länge jag känner att jag har någonting att ge och så länge jag dessutom har förbundet i ryggen, så tycker jag att jag har mycket att ge till Skåne.
Du och din man har två ledarhundar hemma, Dixie och Elvis. Vad betyder de här ledarhundarna för dig?
De betyder naturligtvis allt för mig. ett jättefint sällskap, och framförallt så är de ju fantastiska att ha med sig när man är ute och går. Det är ju en otrolig säkerhet att ha med sig sin ledarhund, och att man kan röra sig ute utan att behöva ha en ledsagare alltid med sig.
Hej, hej gubben, hej. Vad kul att du kom hit. Kan du sitta? Sitt. Så, ja. Mm, hej gubben. Du flåsar.
Och det var Maria Torstenssons ledarhund Dixie som hördes här i slutet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi, och i nästa nummer av taltidningen avslutar vi intervjuserien med kandidater till SRF Skånes styrelse.
En röststyrd pryl som underlättar vardagen är den lilla nätuppkopplade pucken Google Assistent som svarar på dina frågor. Programmet finns nu på svenska och du kan ha det i en smart telefon eller skaffa en liten rund högtalare som du alltså kan prata med. David Renström som är blind förklarar och demonstrerar.
Den måste ju ha förstås internetuppkoppling hela den tiden för att kunna svara på frågor. Och det innebär ju att frågan skickas ju egentligen iväg till en server som det heter, och så kommer det tillbaka ett svar. Och den som jag har här nu, jag har den normalt hemma i vardagsrummet. Den heter Google Home Mini, och det är den minsta, enklaste högtalaren. Och den en liten rund, vad ska man säga, det är som en liten rund puck, eller man ska kalla det för, större än en liten puck.
Den är lite större än en hockeypuck, ja, kan man säga. Precis. Och så är en vit botten i plast tror jag, eller metall kanske. Och ja, så är det plast, ja. Och så sen så är det som ett grått tygnät över den då.
Ja, precis. Den är som tygbeklädd på ovansidan. Eller ganska rundade kanter och sådär. Och den här har ju ingen skärm eller någonting, utan det är bara med rösten man kommunicerar med den. Så det är ingen pekskärm eller något sånt där. Sen finns det en Google Home som är större. Men jag kände inget behov av det, utan jag tänkte jag provar med sån här liten, den billigaste först. Får se hur jag tycker om den. Och de är inte dyra kan jag säga. De ligger på en 500-600 kronor kanske. En sånt där. Så det är väldigt billigt egentligen. För vad den kan, tycker jag.
Mm. Och ska vi kolla vad den kan då?
Ja, vi kan kolla vad den kan. Vi kan, och det är så att man ska alltid säga ett kommando först för att den ska lyssna på mig. Hej Google, hur kallt är det ute?
Temperaturen just nu i Skellefteå är minus 16 grader.
Och att den är i Skellefteå, det vet den ju troligtvis på grund av att den känner av vars mitt nätverk är någonstans. Så den kan räkna ut. Men jag kan fråga mer avancerade saker. Hej Google, hur långt är det mellan Skellefteå och Luleå?
Det är 127 kilometer till Luleå från Skellefteå med kollektivtrafik.
Jag tog det till och med kollektivtrafik, så att det var så du reste hit. Ja, 127 kilometer, ja.
Men den är snabb.
Den är oftast väldigt snabb faktiskt på att svara. Och även när man ställer lite komplicerade frågor så är den oftast ganska snabb. Hej Google, hur många barn har kungen?
Tre.
Det kan man ju säga ganska rätt, vad jag vet. Ja. Vad vi känner till i alla fall.
Ja, men du, vad använder du den här till?
Det blir mycket så här att man, eftersom det står i vardagsrummet så kan jag skrika åt den när jag går i duschen, så här, hur kallt är det ute? Så, ofta sådana grejer. Men sen kan man också, jag kan också säga så här. Hej Google, väck mig klockan 6.
Absolut, alarmet är ställt klockan 6.
Och det kan jag ju också använda som väckarklocka utan att behöva pilla på någon skärm eller någonting eller sådär. Sen använder den ibland för att lyssna på radio händer. Så jag kanske säger, hej Google, lyssna på Sveriges Radio P1.
Streamar P1 från TuneIn.
Hyresrätt är långa. Jag vill att fler människor ska få möjlighet
hey
till en första bostad.
Stopp. När hon hör att jag säger hej Google så sänker hon volymen också, ja, för att hon ska höra bättre vad jag säger. För någon. Men det där är ju då några av funktionerna som man kan göra. Sen finns det ju något som, om man säger företag och organisationer och även privatpersoner kan bygga egna funktioner som man kan använda med den här. Om jag säger till exempel, hej Google, prata med SJ.
Ja visst, här är SJ.
Hej, SJ här. Vad kan jag hjälpa dig med?
När går nästa tåg från Bastuträsk till Stockholm?
Idag klockan 19.32 avgår SJ-nattåget mot Stockholm central från Bastuträsk spår 2. Något mer?
Avsluta.
Okej, ha en trevlig dag.
SJ har alltså en app där du kan fråga efter tider och du får spårnummer och lite sånt där. Du kan inte boka däremot i nuläget, men du kan ju i alla fall få veta när tågen går.
Vad behöver man för grejer för att kunna ha en sån här assistent?
Egentligen för att Google Assistant ska funka så behövs det bara att man köper en enhet. Nu kan man ju ha en telefon som klarar det här. Eller så att man köper en sån här liten högtalare som kan stå själv. Och så har man en internetuppkoppling. Det är egentligen det enda som behövs. Att man har någon typ av internetuppkoppling hemma eller så. Jag kör ju på trådlöst nätverk här och det är så man brukar köra såna här saker. Det som jag tänker är också lite intressant med de här, det är ju man tänker sig framöver kanske många taltidningar och sånt där som man får. De skickas ju ut med skivor fortfarande, att man får en skiva i brevlådan. Med en sån här så kan man ju faktiskt även lyssna på taltidningar och sånt genom att bara säga vad man vill lyssna på. Jag fick häromdagen ett tips om att RP-föreningen, Svenska RP-föreningen, håller på att testa det här också lite grann just nu. Hej Google, prata med Retina Nytt.
Okej, här är Retina Nytt.
Välkommen tillbaka till Retina Nytt. Vad vill du lyssna på? Du kan välja mellan ledaren, forskningsartikel och föreningsaktiviteter.
Ledaren.
Ledarartikel.
En måne på natthimlen. När jag skriver det här har precis november tagit slut.
Hej Google.
För mig är det ord.
Stopp. Det där tänker man sig, det där skulle man kunna använda i många situationer för i olika typer av magasin och tidningar. För då är det ju helt enkelt så de som har ansvaret för den här appen, de får lägga ut de här artiklarna som är. Det hörde vi nyss, de är ju inlästa precis som vanligt. Men istället för att skicka ut dem på skiva så kan man alltså lyssna på dem direkt över nätet istället. Sen är det klart att det kanske inte passar alla och det här kommer ju ta en lång stund innan kommer att få någon stor spridning. Men jag tror ju att det här kommer komma mer och mer för att man sparar pengar framför allt på att skicka ut dem över nätet istället för att trycka skivor och skicka ut och sådär.
Det finns många möjligheter.
Det finns mycket möjligheter. Det här är väl typiskt ett fall. Det är fantasin som sätter gränserna egentligen lite grann. Vad man kan hitta på.
Det sa David Renström i Skellefteå till Tove Monsen på Norrbottens taltidning Insyn.
Nu ska vi till ett modernt hem i Åhus där touchfunktioner är standard. Där bor Bo Lang som tipsar om hur man som blind kan hantera en ugn och en kaffemaskin trots att panelen där man sätter på och väljer kaffe är helt blank utan några konturer. Många använder sig av självhäftande ploppar, men Bo Lang fick ett alternativt tips som håller längre av sin bonusdotter som satte dit tjocka nagellacksdroppar eller kluttar som i det här fallet lyser klarrött mot den svarta touchpanelen och stannar kvar länge.
Får jag ta en kopp kaffe till?
Här är din espressomaskin.
Ja. Och då är det så här att då har jag, här du ser på kanten här, där är ett nagellack och där är ett nagellack.
Det är nagellack som du har satt i en plopp där, ja. Liksom.
Och där är då, så där sätter jag igång den. Och sen där är, om jag nu vill ha, så sätter jag igång och tar en mugg espresso och sätta ner koppen där så kommer ner i där. Ska vi se.
Och det hjälper dig att hitta var touch-knappen är?
Ja, det är ju omöjlighet annars.
Ja, det är ju bara blankt liksom.
Det är bara blankt, ja. Och här på ugnen. Du ser här. Så har jag, för att sätta igång ugnen har jag en plopp där. Men det är inte naglat utan det är ploppar.
Mm.
Körde man där och sen där. Stängde den.
Så organiserar du det här hemma att du sätter ploppar?
Så. Nu är ugnen igång. Nu är det varmluft. 225 grader.
Hur vet du att det är 225 grader?
Jag har satt den på det förinställning.
Okej.
Ja. Stäng den här.
Och nu är kaffet klart här.
Nu är kaffet klart, ja.
Har du några andra ställen där du också märker med ploppar eller? Eller
nej,
det här?
Nej, nej, sen här ute så har jag ju tvättmaskinen. Och det lär man sig via vrederna. Alltså hur de med tre hack så är det si och så. Det är liksom, det är ju mindre problem. Det är touchen som är problemen.
Åsa Kjellman Risi hade träffat Bo Lang för detta vardagstips.
Och så evenemangstips. Först kan vi berätta om en syntolkad biofilm som har premiär idag fredagen den 12 april. Det är den amerikanska uppväxtskildringen Mid-90s som fått rätt god kritik i utlandet. Filmen utspelas i just 90-talets Los Angeles där 13-åriga Stevie dras med en hopplös mamma och en mobbande storebror. Så han tyr sig till några äldre skatare. Och det blir en sommar med rullbrädor, svordomar och urspårade fester. Filmen är knappt en timme och 30 minuter, godkänd från 11 år och går på Filmstaden Biograferna, tidigare SF. Syntolkning med uppläst textremsa finns i appar som Movietalk.
I kväll fredagen den 12 april spelar bluesveteranen Rolf Wikström med sitt band på Palladium i Malmö. I bagaget har han sin nya skiva, den 26:e sedan debuten på 70-talet. Biljetter finns för 350 kronor. Två veckor senare, den 26 april, kommer sångerskan Sofie Selmani till samma scen. Också hon med ett färskt album bakom sig. Här är inträdet 395 kronor. Och torsdagen den 2 maj kommer det klassiska punkbandet KSMB, Kurt Sunes med Berit, till Palladium med sin föreställning En slämmig torsk som med 11 nya och akustiska låtar, tal, film och dockor berättar om bandets uppgång och fall. 295 kronor kostar även det. Biljetter till alla konserterna säljs av Eventim och samtliga börjar klockan 19.
I kväll, fredagen den 12 april, spelar också Tityo i Malmö fast på Slakthuset. Hon slog igenom för i år 30 år sedan med låten Talking to the Man in the Moon och har sedan lyckats med att vara en respekterad stjärna i soulpop-facket. Trots sparsamt skivmakande och turnerande. Men nu är det alltså dags igen. Dagen efter, lördagen den 13 april, spelar hon på Ystad teater. Bägge konserterna startar 19.30 och kostar kring 400 kronor. Och hos Ticketmaster respektive Eventim kan man få biljetter.
Imorgon, lördag 13 april, öppnar Sofie Roslott och Trädgård för säsongen. Mellan klockan 10 och 14 blir det guidade vandringar och kammarkören Felicitas sjunger på slottstrappan. Och klockan 10.30 hålls det blomsterverkstad i orangeriet med tema vårlandskap med panser. Lördag 4 maj blir det sen vårfest med trädgårdsmässa på samma ställe mellan 10 och 18 och en barnfest i hela parken mellan 11 och 15. För nyare skåningar kan vi berätta att Sofiero förstås ligger strax norr om Helsingborg.
Och i Helsingborg blir det också en vandring i demonregissören Ingmar Bergmans fotspår nu på söndag den 14 april 10.30 till 11.45 med samling på Bruksgatan vid Ingmar Bergmans plats. Bergman var teaterchef i stan 1944 till 46. Biljettförsäljning sker på plats från cirka 10 minuter före vandringen.
På Skillinge teater är det bluesfest för 5:e året i rad på långfredagen den 19 och påskafton den 20 april, 18 till 22.30 bägge kvällarna. Biljettpriset är 290 kronor och uppträder gör Big Easy, Pontus Snibb och Karin Tingne, även kallad Skurups soul- och bluesdrottning. Dessutom spelar Erlandsson, Karlsson och Palm i Fats Dominos anda. Och påskdagen den 21 april 19.00 framför Lars Cederholm och Jan-Erik Ström Diamantletaren, en samling personliga berättelser om en färd mellan kobbar och korallrev, vattenfall och förlisningar, men även ljusare minnen. De biljetterna kostar 250 kronor och teaterns restaurang öppnar också för säsongen då.
Lundakomikern Anders Jansson, inte minst känd från Hipp Hipp och tv-program som Starke man, är ute på turné med sin humorshow Radikal optimist. I den vill han med personliga, för att inte säga skruvade iakttagelser, gjuta mod i samtiden. Den sålde i vintras snabbt ut alla föreställningar i hemstaden. Men nu är några extra föreställningar släppta. Fredag, lördag, 24 och 25 april samt fredag till söndag 3-5 maj på Lunds stadsteater. Ticketmaster säljer biljetter dit för mellan 405 och 460 kronor. Det blir också en höstturné med Radikal optimist där priserna är liknande. Helsingborgs stadsteater gästas den 15 september, Kulturkvarteret i Kristianstad den 3 oktober och teatern i Ystad den 5 oktober. Biljetter dit säljs genom deras ombud och till sista föreställningen på Slakthuset i Malmö den 6 november säljer också Ticketmaster biljetter.
Veckan efter påsk är det körfestival och nordiska mästerskap i barbershopsång på Helsingborgs stadsteater. Torsdag den 25 april blir det nordiska a cappella-klanger med Svanholm Singers, Zero Eight och Malmö Limelight Chorus mellan 19:20 och 19:45. Mästerskap med mängder av körer anordnas 26 april 13:30 till 14:30 och 18 till 19, och lördagen den 27 april 10:30 till 11:30 samt 14:15 med stor final som börjar 18:45. Biljetterna kostar mellan 150 och 225 kronor och bokas i biljettkassan på telefon 042 10 68 10, och där ska man också säga till om rullstolsplats vid behov.
Carling Family spelar gladjazz och ger dessutom 10 illusioner från magins guldålder. Dels i Borgen i Osby torsdagen den 25 april och sen i Medborgarhuset i Staffanstorp söndagen den 28 april klockan 18.
I Hässleholms kulturhus hålls Europaforum tisdag till torsdag och 7-9 maj. I år är det extra aktuellt inför valet till EU-parlamentet i maj. Det blir mängder med seminarier och debatter med bland annat svenska EU-parlamentariker, forskare och experter. Bland ämnena hittar vi populism och proteströrelser, klimatet, terrorism och säkerhet i Sverige och Europa, bostadspolitik och såklart Brexit. Det är öppet för alla och fritt inträde, men föranmälan krävs. Frågor besvaras på telefon 0451 26 70 00.
Rock the Night Festival blir det på Stortorget i Hässleholm lördag den 18 maj. Så kallade tributeband, det vill säga mer eller mindre trogna kopior, spelar musik av Thin Lizzy, Guns N' Roses, Whitesnake, Iron Maiden och Queen. Inträdet till festivalområdet är 295 kronor och det är öppet mellan klockan 15 och midnatt. Mat och dryck serveras och biljetter finns hos Tixter.
Musikföreställningen Har du sett världen ges i en ny, delvis ändrad och sista omgång på Malmö Live. I en musikalisk resa får man följa den nu 73-årige musikern Mikael Wiehes liv och Malmös förvandling från 50-talet till idag. Manus är skrivet av Fredrik Ekelund och regissör är Filip Sandén. Medverkar gör förutom Wiehe själv sångerskan Edda Magnusson, komikern Sissela Benn och Malmö symfoniorkester. Speltillfällena är 21 till 25 maj och 27 maj till och med 1 juni, alltid klockan 19. Biljetterna säljs av Malmö Live och kostar mellan 195 och 595 kronor.
Kristianstad har fredag till lördag 24-25 maj sin sjätte kulturnatt där stans kulturinstitutioner och föreningar visar vad de går för och inträdet är gratis. På Kulturkvarteret hålls Live Green, en grön festival med bytardag, irländsk dansworkshop, ett antal teaterföreställningar, författarsamtal och konserter. Grammys-nominerade hiphopparen Imanella uppträder där fredag från midnatt. Alla som gillar att klä ut sig välkomnas till Kulturhuset Barbacka på lördagen mellan klockan 12 till 21. Där det blir workshops i maskeringskonst, anime-loppis, japanskt godis och en möjlighet att delta i ett manga-konstverk. På Stortorget spelar Kristianstad Storband på fredagen klockan 20 till 21 och en timme senare framför Kristianstad symfoniker filmmusik från bland annat Star Wars, Gudfadern och Sagan om ringen. Från midnatt spelar indiepopparen Thomas Stenström, känd för hitten Slå mig hårt i ansiktet, på samma scen. Biljettinformation. Eventim 0771 65 10 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70. Helsingborg Stadsteater 042 10 68 10. Malmö Live och Konserthus 040 34 35 00. Ystad Teater 0411 577 199. Kulturkvarteret i Kristianstad, biljetter via Coop i Galleria Boulevard 010 747 22 72 och Kristianstad Turistbyrå 044 13 53 35. Skillinge Teater 0414 300 24. Borgen i Osby 0479 125 25.
Kalendern. Vecka 16 är det påskvecka och den börjar måndagen den 15 april då Olivia och Oliver har namnsdag. Och en världsmästare i schack för synskadade ska koras i italienska Cagliari efter 10 dagars tävlingar. Svenska hopp är Jörgen Magnusson och Håkan Thomsson, den senare till vardags mest känd som ordförande för Synskadades riksförbund. Det har gått 30 år sedan Hillsborough-katastrofen då 96 fotbollsåskådare klämdes ihjäl i engelska Sheffield. Häromdagen kom ännu en utredning fram till att ingen var ansvarig för denna, den största läktarkatastrofen i engelsk historia. Men efteråt skärptes säkerhetstänket på Europas arenor. Den ryska sångerskan Alla Pugachova blev på 80-talet känd i Sverige när Jakob Dahlin hade henne som gäst i sitt tv-program. I sitt hemland har hon gett ut rader av skivor, dock inga på senare år. Nu fyller Alla 70 år. Och samma dag kan den brittiska pubrockaren Dave Edmunds fira sin 75:e födelsedag.
Tisdagen den 16 april är det Patrik och Patricia som har namnsdag. Det har i dagarna gått 25 år sedan folkmordet i afrikanska Rwanda började och som skulle kosta 800 000 människor livet. Efter en period av hatpropaganda och en mystisk flygkrasch som förevändning slog och hackade militanta hutuer ihjäl alla de kunde hitta från folkgruppen Tutsi och dessutom alla som protesterade. Omvärlden stod handfallen och blodbadet tog slut först i juli, när en väpnad Tutsi-milis drev bort Hutu-regeringen från makten. I Danmark firar man dronningens födelsedag, Margarete den andras 79:e i ordningen.
Onsdagen den 17 april har Elias och Elis namnsdag. I Indonesien är det allmänna val och för första gången väljs president, parlament och regionstyren samma dag. Eftersom landet har 192 miljoner väljare har valet kallats ett av de mest komplicerade någonsin. Den sittande presidenten Joko Widodo står precis som för 5 år sedan mot exgeneralen Prabowo Subianto. Då vann Widodo inte minst för sina löften om mänskliga rättigheter, men det är inte alla som är nöjda med framstegen. Sobianto å sin sida dras fortfarande med anklagelser om grova övergrepp under det tidigare militärstyret. Och här hemma inleds påskfriden denna dymmel onsdag. Dymmel är träkläppen man satte i kyrkklockan så att klangen dämpades. Och från och med nu ska det enligt kristen tradition vara så tyst som möjligt. Till natten drar å andra sidan alla häxor till Blåkulla för att festa med djävulen och årets stora trolldomssäsong kan börja.
Torsdagen den 18 april är skärtorsdagen. Och skär betyder ren till minne av när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. En symbol för att vi ska tjäna varandra. Skärtorsdagen hölls också den första nattvarden, som för Jesus också blev den sista. I världens största demokrati, Indien, inleds den andra omgången av parlamentsvalet. Totalt blir det 7, där vem som till sist vunnit blir klart först om en månad. Att det tar tid beror på storleken. Landet har 900 miljoner röstberättigade. Sen senaste valet har över 80 miljoner nya väljare tillkommit, så valet är det största i historien. Indien har över 1,3 miljarder invånare och kommer inom en inte alltför avlägsen framtid passera Kina som världens folkrikaste land. Namnsdag har Valdemar och Volmar.
Fredag den 19 april är det långfredag, det som åtminstone förr var årets tystaste och tristaste dag, till åminnelse av Kristi lidande och död på korset. Landets alla Olaus och Ola kan i alla fall fira sin namnsdag. Och runt om i Skåne börjar årets konstrundan med utställningar och öppna verkstäder i alla hörn och i en skala som fått rundan att kallas världens största konstutställning.
Lördag den 20 april är påskafton och Amalia och Amelie har namnsdag. Det har gått 20 år sedan skolskjutningen på Columbine-skolan i amerikanska Denver. Vapenlagarna i USA är fortfarande mycket liberala.
Söndagen den 21 april är påskdagen, de kristnas viktigaste dag. Det var då Jesus återuppstod från de döda. Och i Ungerns huvudstad Budapest där börjar VM i bordtennis. I grannlandet Ukraina hålls den avgörande omgången i presidentvalet och frågan är om en komiker tar över makten. Han heter Volodymyr Zelensky och saknar helt politisk erfarenhet. Däremot är han känd från en populär tv-serie där han spelar en lärare som gormar mot den korrupta regeringen i en viral video och blir president. Nu gör Zelensky samma sak fast alldeles på riktigt. Och tröttheten på korruptionen kring presidenten Petro Poroshenko är så stor att det är komikern som toppar opinionsmätningarna. Namnsdag denna dag, det har Anneli och Annika.
I anslagstavlan ska vi först påminna om att det är påsk nästa vecka. Därför behöver vi få in föreningsmeddelandena för nästkommande nummer redan nu på måndag, den 15 april vid lunchtid. Anslagstavlan för hela Skåne börjar med meddelande från SRF Skåne som bjuder in till en föreläsning med Christer Inde. Se dåligt, må bra. Om synen sviker så kan man förlora fotfästet. Helheten som människa kan upphöra under en tid. Men det innebär inte att man mist den här känslan för alltid. Du har nämligen rätt att vara en annorlunda men ändå hel och lycklig människa med alla de problem och glädjeämnen som livet ger, trots att du ser dåligt. Den här föreläsningen handlar om vägen dit. Christer Inde, fil. Kand, hedersdoktor vid Linnéuniversitetet och synpedagog, blev synskadad i 20-årsåldern. Han har skrivit ett stort antal böcker och faktaskrifter om syn och synträning. Och det är en flitigt anlitad föreläsare. Hans metodik används idag i många länder. Välkommen att komma och lyssna på Christers föreläsning. Efter föreläsningen bjuder vi på fika. Och tiden är torsdagen den 9 maj 13.30 till 15.30. Och det är på SRF Malmös lokaler på Wendelsfridsgatan 13. Anmäl dig senast den 26 april till SRF Skånes kansli telefon 040 77775 eller via e-post srfskane@srfskane.se. och ni får era resekostnader betalda efter att ni skickat in kvitton senast 3 månader efter genomförd aktivitet. Välkomna! SRF Skåne inbjuder också till bowling. Lördagen den 18 maj så träffas vi i Landskrona på Körla bowlinghall för att bowla. Vi träffas klockan 15.30 och adressen är Hjalmar Brantingsväg 5. Efter bowlingen äter vi en 3-rättersmeny. Vi beräknar hemresa till klockan 21. Om du kommer med tåg så måste du ta taxi till bowlinghallen. En taxi kostar cirka 100 kronor. I bekräftelsen så får du ytterligare information. Och du kan naturligtvis också ta färdtjänst till hallen. Och kostnaden är 200 kronor per person för mat och bowling. Anmälan ska göras till SRF Skånes kansli senast måndagen den 29 april på telefon 040 777 75. Anmälan ska göras till SRF Skånes kansli senast måndagen den 29 april. Och uppger vi anmälan om du behöver ledsagare, specialkost eller om det är något annat som vi behöver veta. Efter sista anmälningsdagen så får du bekräftelse och deltagarlista. I och med den nya datalagen så måste ni som vill stå med på deltagarförteckningen godkänna detta vid anmälan. Deltagaravgiften som är 200 kronor kan betalas direkt till vårt bankgiro som är 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Behöver du en pappersfaktura så tala om det när du anmäler dig så skickar vi en till dig. Har du ytterligare frågor så kan du kontakta Bjarne Christensen på telefon 070 518 40 17 eller SRF Skånes kansli. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid.
Så ett meddelande till RP-medlemmar i Skåne som hälsas välkomna till Hörs Gästis söndag 19 maj klockan 12, avslut senast klockan 16. Vi har hyrt en egen lokal där vi intar en huvudrätt bestående av halstrad laxfilé med örtig vinsås, grönsaker och kokt potatis, 185 kronor per person, eller helstekt skånegris med rotgrönsaker, stekt potatis och gräddig sås, 175 kronor per person. Din avgift blir lägre, men detta beror på hur många vi blir då vi erhåller bidrag från Svenska RP-föreningen. Du som är anhörig men inte medlem får lägre subvention. Din resa fixar du själv. Under måltiden sitter vi 2 grupper, en för oss med RP och en för anhöriga. Vi kommer i de olika grupperna att prata om våra erfarenheter och försöka ge tips till varandra. Tanken är att alla ska få komma till tals. Anmälan senast 5 maj till Mikael Ljungklo. E-post mjunklo@gmail.com. Och det stavas MJUNGKLO. Telefon 070-616-6815 eller till Anders Månsson, e-post anders.monson.svalov@telia.com. Månsson stavas med 2 S. Telefon 073-804-2201. Ange i anmälan vilken rätt du vill äta. Varmt välkomna till Hörs gästgivargård, adress Gamla torg 4 i Hör. Och e-post dit är info@horsgastis.se. Och hor, H-O-O-R. Telefon 0413-220-10. Hälsningar Stina Bodil Andersson, Lars Bergqvist, Mikael Ljungklo och Anders Månsson. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs och SRF Ängelholm Båstad. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder till onsdagsträff med påskbingo 17 april 13-15.15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3, Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor och bingobrickor 10 kronor styck. Anmäl att du kommer senast tisdag 16 april klockan 12 till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till vinprovning på Stubbarps gård i Arild fredag 17 maj. Avfärd från SRFs lokal klockan 12, samling senast 11.45. Beräknad hemkomst till Helsingborg omkring 18.00. Deltagaravgift 100 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs och det gäller även ledsagare. Fullt pris 180 kronor för övriga. Första anmälningsdag 15 april 8.00, sista anmälningsdag 10 maj 8.00 till kansliet. Program: buss till Stubbarps gård. Här får vi smaka, bedöma, lära om och njuta av fem av säsongens vinsorter. Rosé, rött och grillviner under vägledning av vinkännaren Hans Nielsen i 3-4 timmar. Till varje vin serveras ett tilltugg. Platserna är begränsade till max 22 personer, så först till kvarn gäller. Föreningen står för busskostnaden. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs anordnar dessutom en 3-dagars resa till Rostock i Tyskland med besök i Wismar för Schwedenfestival den 16-18 augusti. Deltagaravgift 1900 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs. Det gäller även ledsagare. Fullt pris är 3895 kronor för övriga. Enkelrumstillägg 700 kronor och anmälningsavgift 500 kronor som dras från deltagaravgiften. Anmälan är bindande. Första anmälningsdag måndag 15 april klockan 8. Sista anmälningsdag torsdag 13 juni till kansliet. Program dag 1. Avresa från SRFs lokal 7.00. Samling senast 6.45. Vi kör mot Malmö och över bron till Danmark och vidare till Gedser. På färjan finns gott om tid för lunch på egen bekostnad. Väl framme i Rostock åker vi för incheckning till förstklassiga Steigenberger Hotel Sonne som är beläget centralt vid Rådhusplatsen. Vid ankomst har vi några timmars fri tid att utforska Rostock eller ta det lugnt. På kvällen samlas vi för gemensam middag på hotellet. Dag 2. Efter god frukost börjar vår färd mot Wismar för att besöka Schwedenfestival. I Wismar firas varje år befrielsen från ockupationsmakten Sverige 1903. Svenska militärer uppklädda i uniformer och många andra aktörer visar hur det såg ut under den svenska tiden. Gemensam återfärd till Rostock under eftermiddagen. På kvällen gemensam middag på lokal restaurang. Dag 3. Efter en härlig frukost och utcheckning från hotellet beger vi oss till Bordershop i Rostock för att inhandla alkoholhaltiga drycker för de som önskar det. Därefter tar vi oss mot färjeläget. Väl på båten finns gott om tid för lunch på egen bekostnad. I resan ingår bussresa, reseledare, vägskatter, bro- och färjebiljetter, 2 nätter i del av dubbelrum med frukost, 2 middagar samt besök i Wismar dag 2. Efter anmälan skickas en anmälningsfaktura och slutfaktura samtidigt. Vid eventuell avbokning ersätts inte anmälningsavgiften på 500 kronor om inte läkarintyg uppvisas. Glöm inte giltigt pass och välkomna med på en resa med Festival Yra.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till extra årsmöte måndagen den 29 april klockan 14. Och platsen är Folkets hus på Södra vägen 3-7. Inbjuden förhandlingsledare är SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och anmälan senast den 26 april till Irene Wulf Gustafsson på telefon 070 154 74 66. Välkommen hälsar styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden och SRF Malmö. SRF Lundabygden har medlemsträff onsdag 25 april. Arbetsgruppen som jobbar med medlemsfrågor inbjuder till informationsafton för våra senaste medlemmar. Och även du som ännu inte är medlem är förstås välkommen till träffen som hålls i föreningslokalen mellan 18.00 och 21.00. Sista anmälningsdag är den 23 april till kansliet, telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Föreningen bjuder på fika och en trevlig afton. Och 29 april, en måndag, är det SRF-träff. Lunds kommuns tillgänglighetskonsult är då inbjuden för att berätta om vad man jobbar med inom kommunen för att förbättra tillgängligheten. Det sker mellan 13.30 och 16.00 i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Klostergården, Lund. Kaffe och kaka serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till träffen görs senast 26 april till kansliet. Välkommen! OSRF Lundabygden hälsar även att kansliet är stängt 18-22 april på grund av påskfirande, samt 30 april till 5 maj för semester. Man kan lämna anmälningar och meddelanden på telefonsvararen som kommer att avlyssnas med jämna mellanrum.
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15. Ops, onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 15 april, frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 16 april, bingo är inställt. Onsdagen den 17 april, kanasta, är inställt på grund av påsklunch. SRF Malmö har också en sopplunch på föreningen. Välkommen till föreningen måndagen den 29 april klockan 13. Innan vi äter lunch kommer Maj-Britt och ger spridd information. Vi bjuder på broccolisoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö får du allt det här för 20 kronor. Ej medlemmar betalar 40 kronor. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet. Senast tisdagen den 23 april. Varmt välkomna, hälsar styr.
Och det var allt för det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer skärtorsdagen den 18 april och föreningsmeddelanden måste ha kommit in till redaktionen vid lunchtid på måndag den 15 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!